Välkommen till Borås, Tobias.
Ja, tack så hemskt mycket. Det känns alltid väldigt speciellt att komma hit. Lite som att komma hem på något sätt, fast ändå inte.
Kom du från Stockholm idag, eller hur?
Ja, flög ner idag här på morgonen. Varit i Göteborg. Haft lite möten och passade på att komma hit förbi dig.
Då är det säkert jättemånga här nu som undrar vem Tobias Rosvall är. Några har ju följt med i poddsvängen säkert och vet att jag har intervjuat dig innan. Mm. Men jag gjorde faktiskt en presentation. Ska se om du tycker om den här. Tobias Rosvall är den gulsvarta målvakten som gick ifrån Johan Wielands skugga till att bli Olof Lunds chef. Tidigt 2000-tal så var vi många som kunde läsa Tobias namn i matchprogrammet och han var målvakt för vårt A2-lag. Han fortsatte visserligen vara målvakt i olika lag, men den journalistiska karriären gick före. Han tog vägen via Borås Tidning och Expressen till att bli chef för TV4-sportens online-kanalen där bland annat fotbollskanalen ingår. Missar jag någonting här? Jag brukar försöka hitta någonting som är lite hemligt kanske, eller någonting som ingen vet, men jag hittar inte så mycket på det där.
Nej, men jag tycker du täcker in det där bra. Om nu Olof Lund hör det här så får jag väl kanske tillägga att jag formellt inte är hans chef, men chef över plattformen han använder för att skriva på.
Han frilansar helt enkelt.
Nej, han är anställd av TV4, men han, i och med att han sitter i våra sändningar från Allsvenskan, från våra sändningar från fotbolls-VM och andra matcher var, så är han inte, rapporterar han inte till mig då egentligen, utan han har ett uppdrag där han ju gör podd och tv och skriver. Så att så är det med det. Men annars vet jag inte, hemligt. Något som folk inte vet kanske, jag var ju en hårsmån från att faktiskt ha fått göra en allsvensk match på bänken, som ju var en helt otrolig historia i sig, där jag kastades in på i en juniorkupp i Skövde som utespelare när vi hade ont om folk, pajade mitt knä, och veckan efter så var det en plats ledig på bänken mot Hammarby, 10 000 åskådare på ett soligt Ryavallen. Där satt jag med kryckor på läktaren. Det är fortfarande finns en liten styng av bitterhet att man inte fick testa på det där.
Vem satt på bänken då istället?
Niklas Bryngelsson, gamla Hästrafors-legendaren. Ja, absolut, så är det.
Det är ju inte mig någonting då.
Nej,
kanske.
Jag förstår det. Nej, men så är det.
Så efterhand kan du kanske svida lite.
Ja.
Det går bra för fotbollskanalen just nu.
Det gör det verkligen. Fotbollskanalen går som det berömda tåget, kan man säga. Nej, men vi upplever verkligen medvind. Trafiken är bättre än på de 5 åren jag har varit chef. Jättemedvind. Vi har haft journalistik sista året som har vunnit pris. I flera avseenden, men framförallt nu senast det här Kalla fakta-programmet som vi gjorde tillsammans med Kalla fakta-redaktionen om fotbollssyndikatet som vi fick pris för i USA bara för en dryg månad sedan. Så att både innehållsmässigt, trafikmässigt går det kanon. Och det är jätteroligt att så många som följer den svenska och internationella fotbollen ger oss förtroendet att göra det vi gör bäst och att man vill ta del av det.
Är det så att ni vill granska mer? För den där granskningen fick ju verkligen genomslag utanför fotbollsvärlden också. Och jag kan tänka mig att det är svårt att göra en granskning. Jag vet, Robert Lawley har pratat om det, att det är svårt att nå fram för att det är få som följer efter när det gäller fotbollen. Ja. Plus att det får inte det genomslaget som man kanske önskar alltid.
Nej, men så är det ju. Jag tror att fotbollskanalen, givet vår historia, med, där Olof ju har varit liksom galjonsfiguren ända från starten 2006, där han har verkligen tagit en position som den som verkligen granskar svensk fotboll ur olika vinklar egentligen, så har det alltid funnits med redaktionen på något sätt, funnits med i redaktionens DNA. Det vi har känt kanske sista året eller åren är väl att vi har upplevt ett ökat sug också från publiken på den här typen av saker. Och där har vi haft nu också då förmånen i att en sån som Andreas Sundberg som gjorde den här granskningen i fotbollssyndikatet verkligen har gått igång på det här och brinner verkligen för granskande journalistik kring fotboll. Men vilket även övriga redaktionen också gör när vi ser vilket genomslag den fick och allt det material som vi under tiden vi gjorde den också har samlat på oss som kan förhoppningsvis bli fler publiceringar framöver. Det pratar vi om hela tiden.
Ja, jag följer er dagligen så att se fram emot det. Jag tänkte att vi skulle gå in på Fakta-ruta. Den är ju inte lika bra som Olof Lunds. Många brukar tycka det är roligt när han ropar, börjar med ålder.
Ja, det var faktiskt någonting när vi startade podden 2014 som det var det första Olof sa. Vi måste börja med en faktaruta. Jag älskar faktarutor från hans tid på kvällstidning. Sådär. Så att det var liksom, det var det första vi satte att ja, okej, vi ska ha en faktaruta med. Och sen tycker jag man hör, det är många poddar som verkligen har tagit efter det där, att man kör den här faktarutan, och det visar väl att det fyller sitt syfte.
Han claimar ju det i alla fall.
Ja.
Vi börjar med ålder då.
Min fru hånar mig alltid för att jag alltid måste tänka efter i hur gammal jag är. Jag fyller 33 till sommaren.
Du är så ung ändå. Du känns ju som att du har varit med jättelänge. Du var ju...
Ja, jag hade ju förmånen att komma in i den här branschen extremt tidigt. Jag började på Borås Tidning när jag var 16.
Och, serieronden där då?
Jobbade med serieronden, men kom ju väldigt snabbt in på sportredaktionen och fick göra annat. Och sen via Värnpliktsnytt där jag gjorde lumpen så fick jag mitt första journalistjobb på Sportbladet när jag var 20. Så att, ja, det är klart att jag är ju ganska ung, men jag har hållit på väldigt länge.
Ja, det är intressant. Lön?
Jag får ju säga som alla tråkiga fotbollsspelare i Olof Lunds podd. Jag har en bra lön. Klarar mig mer än väl på den.
Det var den frågan jag kom på just nu. Bara för att vi var inne på Olof Lunds. Det är väl Erik Niva vet jag svara ärligt på den.
Ja, och Robert Laul vet jag svarade också, tror jag. När han var med i Olofs podd.
Politikerna måste väl svara ärligt. Men det var inte, jag har inte tänkt på det. Men, ja. Musik då?
Jag är ju ganska sådär... Britpop, 90-tals britpop har ju varit mitt stora genomgående musiksmak genom livet. Även svensk 90-tals indie har jag en sweet spot för. Tycker det är väldigt kul att Popsicle ska återförenas här i år igen.
Ja, spelning i Poliseberg bland annat.
Yes.
Ja, nej, det, du ramar in ungefär min musiksmak där också.
Ja,
så det var väldigt bra det med. Poddar, förutom Olof Lund och nummer 8.se.
Ja, jag lyssnar på ganska så blandat egentligen. Allt från Peter Dokumentär såklart som alla andra. Men också lite engelska poddar kring mitt favoritlag Manchester United. Finns en ny podd som bara handlar om målvakter från England. The Number One Podcast som är otroligt nördig i målvakter och målvaktsspel. Ny favoritpodd.
Du och Anders Bosjö måste vara de enda i hela världen som lyssnar på den podden.
Ja, lite. Det kan man tro, va? Men jag twittrade faktiskt med Bogsjö och landslagets målvaktstränare Mats Elvendal just om den här podden när den kom. Och alla kände att det här är någonting som har saknats tidigare. Så att, i Sverige är den väl kanske inte jättestor, men generellt i Europa så finns det en otroligt stort sug efter just målvaktsnörderi som inte har funnits tidigare.
Och på tal om målvakter så har vi ju en sju här i Östersund också. Mm. Linus Eriksson är ju målvaktstränare.
Jättespännande.
Har du koll på honom?
Inte jättebra koll faktiskt. Mer än att jag har förstått att Elfsborg var lite och ryckte i honom här i vintras. Gick surret på redaktionen och då fick jag också samma fråga som du gav mig nu. Nej, jag har faktiskt inte jättebra koll på honom. Jag var ju väldigt mycket inne i målvaktstränarsvängen själv här för några år sedan. Men har väl lite fossat ur mig själv. Men det är ju jättespännande med en ung målvaktstränare.
Hans bror sitter i Gulganas styrelse kan jag säga också.
Ja, du ser.
Och Kinberg sitter inne så behöver väl han ett jobb sen också.
Ja, du ser.
Svävar vi iväg. Böcker?
Lyssnar på böcker gör jag numera. Jag har inte riktigt...
Du kan det alltså, för jag har svårt för det där.
Jag har lärt mig. Jag har hållit på med det ända sedan nästan 10-12 år egentligen med att lyssna på böcker. Jag tycker att det var jättesvårt i början, men har fått in det här nu och det är mitt enda sätt att hinna med att konsumera böcker. Men tycker det är fantastiskt. Senaste boken jag läste var Robert Lauls bok. Fantastisk bok, tycker jag.
Släpptes rätt nyligen.
Ja, exakt. Som skildrar hans liv och hans journalistgärning och hans kamp mot sitt alkoholmissbruk på ett helt fantastiskt vis.
Är det så att man har nära kontakt med de kollegorna på andra, alltså Sportbladet, Expressen och så också? För att man jobbar ju ändå med samma matcher. Det blir ju nästan som att man blir mer kollegor med dem än de andra på TV4.
Ja, alltså för de som är ute på fältet och bevakar sådär regelbundet, där blir det ju väldigt tajt. Jag sitter ju väldigt mycket inne på ett kontor egentligen och träffar ju egentligen bara de som jobbar på min egen redaktion. Men sen är det klart, i andra olika sociala sammanhang så träffas man ju. Robert och jag har stött på varandra ganska mycket. Dels genom Sportjournalisternas klubb Stockholm, där vi satt i styrelsen tillsammans. Men även i det som vi i Stockholm gärna vill kalla för journalistlandslaget. Men göteborgarna blir otroligt sura eftersom det är bara stockholmare representerade. Där vi spelar mot lite andra länder ibland. Så där har vi också stött på varandra. Så att det är ju såklart att många journalister träffar man ju. Man har jobbat på olika redaktioner tillsammans. Så att sådär. Men de här som till exempel hårdbevakar svenska landslaget eller följer ett allsvenskt lag kanske lite närmare, de blir ju, ja men där blir man ju som kollegor fast med olika arbetsgivare.
Ja, nu ska vi prata Elfsborg.
Ja, underbart.
Jag har sett fram emot det här väldigt länge. Du bor ju i Stockholm och vi har haft kontakt här nu i, vad kan det vara, 2 månader nästan. Ja. På att du skulle komma hit. Så jag är väldigt glad att du är här. Och en fråga som jag själv har diskuterat med mig själv nästan känns som ibland. Det är ju om IF Elfsborg är ointressanta. Och som en... du är ju chef för en stor mediekanal i Sverige som skriver mycket om fotboll, och därför tycker jag det är roligt att diskutera det med dig. Är Elfsborg ointressanta?
Man håller ju på att bli ointressanta om inte annat. Det är svårt att säga kanske att man är det, för jag tror att man lever fortfarande på lite gamla meriter. Men jag tror att det kommer man inte göra så länge till. Och därför så borde det vara varningsflagg verkligen hos föreningen själva, tror jag, kring de här frågorna. Men jag upplever väl inte riktigt att man själva har den insikten av hur man upplevs och hur det ser ut egentligen.
Men tror du inte det sportsliga påverkar väldigt mycket där? Alltså om vi skulle kunna bli ett topplag igen, skulle det kunna bli så att vi hamnar på samma läge igen? Eller är det så att det är så mycket andra värden som är viktiga nu för tiden?
Nej, alltså det är klart att framgång föder intresse. Alltså det är ju den liksom absolut största komponenten. Att det är klart, är Elfsborg ett lag som hotar om ett allsvenskt guld eller räcker ju med Europaplatserna, så det är klart att det per automatik blir ett intresse. Men det jag någonstans tror är att där man har haft en otroligt bra period nu, där framgång har fött framgång egentligen. Man har, genom att man gjorde en väldigt liksom stark omstrukturering, lyckades ta hem Anders och Mattias egentligen, någonstans där startpunkten för vad som sen blev ett SM-guld 2006, och där man kunnat bygga vidare. Saker och ting har gett vartannat, man har haft en positiv spiral. Men när den någonstans, i och med att man tog tillbaka Magnus Haglund, egentligen började brytas, så har man någonstans liksom gått på i samma gamla spår utan att egentligen se vad det är som händer runt omkring. Och det tror jag är lite farligt, och framförallt kanske nu då när man säger att okej, nu gör vi en ny start. Vi ska ta ett omtag, vi ska ta oss vidare, ta oss uppåt, framåt igen. Men då måste man också tänka på ett annat sätt kring hur man liksom bygger känslan och historien runt föreningen och vad man är och vad man gör egentligen. Och det tycker jag, det gör man inte idag.
Vi är ju många som följer Elfsborg hela tiden. Alltså, så fort någon skriver någonting på Twitter eller att det är någon som ens bara yttrar ett ord på Stora torget i Borås, så hör vi det och vi vill höra det.
Ja.
Och vi vill se Elfsborg, vi vill konsumera Elfsborg. Men vi är ju också frustrerade för vi kan inte konsumera Elfsborg. Tycker du att det är Elfsborg som bär ansvar själva, eller kan det ligga en del på media också? Jag har ju genom åren riktat en del kritik till media också, och jag vet ni själva på Fotbollskanalen har ingen som är stationerad nu i Göteborg eller Borås heller, och då blir det svårare att följa, och det är väl också en prioriteringsfråga, för det går sämre sportsligt.
Absolut. Nej, men, och så är det, man kan inte lasta, det är alltid liksom många faktorer som spelar in, men en sån konkret grej som ju är liksom som för oss spelar väldigt stor roll, det är att Jimmy Tellin gör inte telefonintervjuer.
Nej.
Det är liksom en princip han har, och den får man, det är klart man får respekt för den, han har bestämt sig för det, men då måste man som Jimmy Tellin och som förening förstå vad det innebär. Vi kan inte vara på plats på träningar, framförallt inte liksom så som det ser ut just nu. Det gör att vi kan inte prata med honom liksom, och göra de sakerna som vi kanske hade önskat egentligen, till viss mån. Vilket också ställer andra krav på, Borås Tidning, absolut, de kan ju vara här. Men GT, GP som ändå borde kunna ha, eller som har lite intresse av det här i alla fall, framförallt om det skulle gå bra, åker inte hit heller. Och jag säger det som sagt, jag har egentligen inga synpunkter på hur man väljer. Det måste vara upp till en tränare att välja, det är fine. Men man måste också förstå vad det egentligen innebär. För det, i förlängningen är det så att ni fans får mindre Elfsborg. Liksom. Det är konsekvensen.
Och det kan jag ju säga också, att jag har ju försökt bjuda in Jimmy Tillin till den här podden. Och han kommer inte, eller han vill inte ställa upp. Han sa att jag skulle kontakta honom efter sommaren för att han hade tidsbrist. Och det tycker jag också är tråkigt. Jag har försökt få tag i honom bara för intervjuer, men det har inte heller gått. Och jag har förstått det här, att det är någonting som frustrerar många i media. Och samtidigt så infaller det också när vi har blivit av med Anders Svensson, Andreas Klarström, Bosse Johansson, Lasse Nilsson. Alltså det blir väldigt många profiler på en gång som försvinner. Och jag kan tycka också att Tellin ställer ju ändå upp. Han är ju den enda som uttalar sig kring vårt A-lag.
Visst.
Och allting ligger inte på honom helt och hållet. Det är fler som måste ta ansvar också. Om man tar en sån som Stefan Andreasson får ofta uttala sig, men för några år sedan så var det ju han som vara citatmaskin i Allsvenskan. Det är inte heller samma sak där. Plus att vi har en spelartrupp som är lite grå.
Mm. Ja, men, och det håller jag med dig. Men jag tror också det handlar om också vilken självbild har Elfsborg. Jag menar, Elfsborg när man kom fram och tog liksom steget in bland topplagen. Man identifierade ju sig och man byggde ju liksom en historia kring att man är utmanarklubben. Det är vi som ska liksom slåss med storstadsklubbarna, med de traditionellt starka klubbarna. Vi är utmanaren. Vi kuppar in spelare som Stefan Ishizaki till exempel, när han togs hem från Norge. Det var ju en jättekupp mot AIK. Man liksom byggde det här och man präntade in det här i utmanarna hela tiden. Och den identiteten har ju liksom successivt nu liksom falnat egentligen. Och det är klart att de sportsliga framgångarna har med det att göra. Men samtidigt så blir det ju så att man faller ner i någon slags liksom grott. Jag menar, jag vet att du och jag, om vi diskuterade på Twitter hur det var kring upptaktsträffen till exempel, som ju är ett sånt, egentligen ett ganska konstigt spektakel, men ändå där det finns liksom en chans att sätta sin klubb på kartan. Och där man ju också egentligen kliver upp och gör en väldigt så här slät figur. Där ändå hela Sveriges mediekår sitter samlade. Och det är kanske ett medvetet val, men jag tror att man måste bara börja fundera på de här sakerna. För att en annan liksom aspekt i det här, som jag tror också varför det känns som att det är lite tyst runt Elfsborg just nu, det är för att tittar man historiskt, sen Elfsborg började utmana i toppen, så har det alltid funnits spelare, unga, heta, spännande spelare som har varit föremål för proffsrykten, för kontraktsrykten. Det har varit surr om spelare till landslaget eller inte. Spelare som även om de kanske inte har varit Elfsborgsfostrade, som Viktor Claesson till exempel, men som jag upplever av Elfsborgs supportrar har känt som en, liksom en Elfsborgsspelare. Det här liksom unga som Elfsborg som förening vill lyfta fram och ha med. De har funnits hela vägen. Och att ha funnits spelare att prata om, att spekulera om. Nu, det är ganska dött på den fronten med. Och där har man också fått väldigt mycket uppmärksamhet gratis. Mm. Och det är lite där jag tror att man, risken att man har blivit en liten lat katt alltså, nu. Därför att man tycker att man har fått så mycket gratis utan att behöva göra så mycket i uppmärksamhetsväg. Och nu är det ingenting liksom.
Och det är väl, om man tar det supportperspektivet där också, någonting som vi som har varit aktiva och hjälpt till i Guliganerna så genom åren, att vi har haft ett fantastiskt arbete gentemot sponsorer. Man har ju alltid pratat om den här hela bygden bakom Elfsborg, och vi säljer tredje mest sponsorintäkter i hela Allsvenskan. Men samtidigt så har det också gjort att vi har inte haft någon riktig privatmarknad, man kan säga så. Den vanliga Elfsborgen på stan har inte riktigt varit inkluderad där, och därför tror jag också vi ser det här problemet som vi ser med publiksiffrorna just nu.
Ja.
Och det här med att vi redovisar antal sålda biljetter, så har det alltid varit så länge Borås Arena byggdes. Det är bara att det blir ett problem nu när det diffar så mycket antal sålda biljetter sett till hur många som är på plats på arenan. Vi har massvis av biljetter som inte används. Och det tycker jag också är en sån här symbolisk grej där, när man kanske har fått så mycket gratis som man inte får idag.
Nej. Och jag håller med dig helt och fullt. Jag tycker hela den där hållningen kring biljettfrågan är jättemärklig och jättedum. Därför att det finns ingenting att vinna. Det är bara badwill. Och jag måste ju säga att jag tycker att med viss liksom reservation för att han kanske skämtade. Men när Sune Lundqvist går ut och säger efter Sirius-matchen att boråsarna tycker om sina trädgårdar. Som en förklaring till att det är dålig publiksiffra på arenan. En fantastisk solig vårdag. När man någonstans liksom ändå vill kunna ha byggt ett intresse tidigt på våren, då tycker jag då ska man liksom inte, ja, om det var ett försök att skoja till det låtet, man ska inte säga sådana grejer, för jag tycker att det var otroligt klumpigt sagt, och tror man att det är så, då har man problem på riktigt.
Jag tänker, hur prioriterar ni Elfsborg på en sån, som på Fotbollskanalen, hur, om vi har en presskonferens i Borås, är det lika givet idag att åka på den som det var för?
Ja, alltså det är ju svårt att svara på, därför att någonstans har man ju alltid en idé om vad en presskonferens gäller. Så är det ju. Och där är det väl mer så att vi har ju ofta, historiskt ändå ganska ofta varit på plats, därför att när Elfsborg har kallat det presskonferens så har det väldigt ofta historiskt haft ett stort nyhetsvärde, givet att man har ofta presenterat rätt stora bra namn egentligen, om vi pratar om spelare eller andra saker. Men som det är just nu, så är det klart att nej, jag skulle inte säga att det är lika självklart. Men som sagt, det hänger ju också ihop med sportslig framgång såklart.
Och en sak jag funderar ganska mycket över, det är ju det här storstad kontra mindre stad. Ofta är det ju väldigt mycket fokus på den mediala bevakningen kring storstäderna. Ni skriver nog mer om AIK och alla de lagen, för det är mycket mer lättillgängligt, plus att det är fler som intresserar sig kring det. Samtidigt så kan jag tycka att vi i Elfsborg kan få en mer, alltså bevakningen blir mer närvarande eftersom Borås Tidning är i stan och det är det största elitlaget.
Ja.
Och då får vi en granskande journalistik på det sättet. Hur tror du sånt påverkar? För det känns ju som att jag kan bara prata för supportrarna, men supportrar och Borås Tidning, det går inte helt ihop. Och känslan är också att Borås Tidning och IF Elfsborg inte går helt ihop just nu.
Nej, det är ju den känslan man har liksom i, vad ska jag säga, utifrån perspektivet också. Och utan att liksom jag har för dålig liksom koll på alla turer fram och tillbaka, men så är det klart att den känslan är närvarande. Sen är det klart, sen kan jag ju tycka från liksom ett mediehåll att en lokaltidning och en förening och föreningens supportrar, att de inte är bästa vänner. Det kanske är ett sundhetstecken i mångt och mycket till vissa delar såklart. Men jag tror att en aktiv, levande, livfull, framåtlutad lokaltidning är extremt nödvändigt för alla klubbar på mindre orter, för att det är där någonstans det den liksom kortaste vägen till supportrar och andra finns egentligen. Så att om lokaltidningarna på orterna med allsvensk fotboll mår bra, då mår i förlängningen klubbarna och dess supportrar bra. Det är jag övertygad om.
Man brukar ju prata om det här i Borås, att när Elfsborg mår bra så mår Borås bra också.
Mm.
Och så var det ju när vi vann vårt SM-guld 2006 med. Just nu mår Borås väldigt bra, då kan man ju bara hoppas också att Elfsborg också kommer fortsätta må bra.
Ja, nej men så är det ju. Men jag tror här nu någonstans att det kommer vara en otroligt viktig, det kommer bli en väldigt viktig avslutning på den här vårsäsongen på något sätt, för att någonstans sätta tonen. Jag tror att lyckas man nu liksom vända den här trenden lite grann, få lite, ingjuta lite hopp, visa lite tendenser att man har liksom någonting på gång här, då tror jag att då kan man gå på VM-uppehåll och ytterligare slipa på de här sakerna. För att jag menar, nu kan det låta som att jag sitter här och är väldigt liksom negativ. Nu pratar vi mer om bilden av Elfsborg, men det är självklart ska man ha med sig att det är klart att det tar tid för en ny tränare kommer in, ska implementera nya idéer och hela det här biten. Men titta på IFK Göteborg, har ju precis liksom egentligen en liknande problematik där man har en ny tränare som kommer in och vill spela på ett helt annat sätt och ska liksom överföra det till sina spelare. Så att ett visst mått av tålamod måste man ju absolut ha. Men igen då, för återknyttet har vi pratat om tid, så tror jag att när man är i en sån process, då tror jag att det är ännu viktigare att vara super liksom medveten om hur man kommunicerar med sina fans och hur man hanterar media i den här omställningen. Att vara öppen, ödmjuk kring de här sakerna, våga kanske vara lite mer eller så resonerande man kan, för att någonstans känna att okej, vi försöker samlas kring det här. För att så som jag i den liksom sociala mediebubblan jag liksom befinner mig i kring Elfsborg, och det spiller in lite blåvitt där vare sig jag vill eller inte också, så är det lite så, det är lite två läger känns det som i båda de här klubbarna. De som tycker att okej, ta det lugnt, tålamod, sitt ner i båten, det här kommer bli bra, visa förtroende, och en annan som är så här okej, enough is enough redan, back to basics, gör om, gör rätt, så här kan vi inte ha det liksom. Och det är ju helt omöjligt att svara på idag vilken av de här sidorna som egentligen har rätt. Men jag tror att man ska akta sig lite för att låta det där gå för långt. Och då tror jag att man som klubb behöver vara väldigt liksom tydlig och medveten i hur man snackar. För att ja, det funkar inte att bara gå ut och ställa sig och snacka om kultur hela tiden. Där faktiskt, som jag upplever det, många journalister faktiskt ställer ganska så här, har ställt ganska så liksom konkreta frågor kring spelsätt och spelsystem till exempel. Och där jag upplever också att många supportrar är inne och är intresserade av de här sakerna. Och att då inte kunna tänka sig att i alla fall till viss del möta det med liksom resonemang kring de här sakerna, det tror jag är farligt. För så upplever jag att det har varit.
Jag skrev ju en lång text om Jimmy Tillin, där han inte heller deltog, för det var ju tanken att det skulle bli en podd. Och då pratade jag med fem personer kring Jimmy Tillin som känner Jimmy Tillin, och då finns ju ganska mycket intressant att höra kring hur han tänker och sånt också. Därför tycker jag det är ännu mer synd att man bara pratar det här med gruppdynamik och jag förstår den grejen också. Jag förstår att det har varit ett fokus, för det behövdes nog, för man har hört att det kanske inte var den bästa stämningen i Elfsborg innan. Men jag blir lite irriterad när man förlorar mot Gais, som man kanske pratar om att man ställer in stolarna för varandra på träningen i alla fall. Det är inte riktigt det man vill höra. Sen så kan jag också tycka att Elfsborg är inte så tydliga i nystarten här. Blåvitt har varit ännu mer tydliga, men det är lätt att jämföra med Blåvitt också. Vi är från samma område av Sverige, samtidigt som de också har en nystart med nytt spelsätt, ny spännande tränare, satsar lite yngre. Men de har tydliga med att det var en nystart. Mm. Och Mats Gren sa på uppdragsträff att de hoppas komma topp 6. Så har man inte pratat riktigt i Borås.
Nej.
Så jag kan förstå också de som här tänker att vi ska vara topplag, för det har vi varit. Samtidigt som jag själv inser att det är en ny start, men jag vet inte, för att vi har, jag tycker inte det var tydligt, samtidigt som jag också tycker att vi kanske är visionslösa. Som du sa det här, vi utmanat de största storstartsklubbarna. Jag älskade att höra det 2005 och det var ett framgångsrecept för oss då, och någonting som drev alla framåt kring Elfsborg. Men idag, 13 år efter, att höra samma sak, det är ett ältande, för att vi är inte där.
Nej.
Där kan jag också känna ett omtag kring någonting som enar oss, och jag vet inte riktigt vad det skulle vara som kan ena oss. Senast något enade oss, då var det nog Claes Ingesson som skulle tippa.
Jo, nej, och det, jag tror att det är nog en, det är en jätteviktig del. Och jag, igen, vad jämförelsen med Blåvitt, sådär i en grej som jag fastnade för i det där också, var ju att Linus Pettersson, som jobbade för oss tidigare för Fotbollskanalen i Göteborg, som numera jobbar på GP, han var ju och gjorde en väldigt, väldigt liksom ett djupt, långt reportage ihop med Poya Asbaghi, och pratade om det nya spelsättet. Var på träning och tittade på, jag förklarade väldigt liksom ingående och liksom väldigt detaljerat kring löpvägar, uppspelsvarianter, hur han såg framför sig att hans spelsystem skulle fungera. För en del var det nog säkert alldeles för ingående, men det jag tyckte var härligt med det, för vi ser ett sånt otroligt ökande intresse för den här typen av innehåll även på Fotbollskanalen, det är att här fanns det liksom ändå en tydlighet att det här är så som jag ser framför mig att vi ska spela. Jag är beredd att förklara för våra supportrar att det här är mina tankar, så här vill jag ha det. Och att det fanns en riktning och en vision. Sen har ju det uppenbart, som vi har sett på plan, det har inte fungerat sådär. Och det är väl, måste ju Blåvitt-supportrarna svara på om huruvida att han har förklarat gör dem lugnare eller inte. Men jag tycker det är liksom en annan approach till det här. Nu har det ju liksom allting handlat om att Robert Gojani spelar flygande högerback. Sådär. På något slags lite slarvigt uttryckt. Och jag vet inte om det egentligen gynnar hela det här liksom bilden av vad det faktiskt är. Men vad vet jag, alltså Elfsborg och Jimmy Tillin kanske inte tycker att det spelar ett dugg roll hur det uppfattas. Och då får ju de stå för det liksom.
Ja, nej, och som du säger, det finns ett intresse för det där också.
Mm.
Och det är ju ett extra stort intresse när det är en nystart. Jag tycker man ska ta läget i akt att signalera nystart.
Mm.
Och där kommer vi också in på det här med spelarna. Som du sa, att vi hade unga hungriga förut. Snittåldern är vi över 28 år idag.
Uh-huh.
Och det blir ju också ett problem där, för det är svårt att identifiera sig med de spelarna. För det kan ju jag känna. Om det är någon jag identifierar mig idag, så är det ju Simon Olsson och det gänget. För att de vet jag har gått på Borås gator och tränat Sven Eriksson gymnasiet och allt sånt. Och det är samma 92-kullen som var dessförinnan med Hiljemark och allihopa. Den gick man ju själv i skolan med. Jag kan ju tänka hur många bråsare som har gått i skolan med Simon Olsson och Rama Kib och allt vad de heter.
Mm.
Och då är det också synd man kanske halvdant signalerar en nystart, men samtidigt så får inte de här unga spela.
Nej, och det kan jag säga, jag är faktiskt lite, det är jag förvånad över, för jag tycker att någonstans här, det har ju Elfsborg varit väldigt duktiga på, om vi ska prata om att bygga liksom någon slags bild och historia, är ju att man har haft en så otroligt stark ungdomsverksamhet, om man tittar över faktiskt då både resultatmässigt men också i vad man har slussat upp till sin A-trupp. För jag tycker det är väldigt viktigt att prata om båda. Det är alla klubbar inte så duktiga på. Man pratar gärna om att man vinner en U16-serie men inte tittar på hur många man slussar upp till sitt A-lag. Men där har jag varit väldigt duktiga på båda. Man har byggt den bilden. Man har satt den väldigt hårt. Och jag hade nog egentligen förväntat mig att man skulle få se, man ser den här säsongen och förra kanske också, även om förra var väldigt speciell när den blev som den blev, att man skulle fått se fler av de här som skulle fått chansen mer kontinuerligt. Sen är det klart, jag ser dem inte varje dag på träning och jag vet inte, jag har bara mitt perspektiv. Men sett till hur de här kullarna som har varit och hur snacket har gått innan när de har kommit upp, gjort jättefina resultat på vägen, så hade jag nog sett framför mig att de skulle att fler skulle vara närmare en kontinuerlig startplats, och det tror jag hade gjort en jättestor skillnad för hela liksom Elfsborgs bilden, om vi kallar den så. Även precis det som du är inne på, just det här med identifikationen, som jag tror ända sedan jag började gå på Ryavallen 95-96, där jag var liksom bara 10 år gammal, så var det ändå liksom då var det ju Fredrik Berglund och Anders Svensson och som man liksom såg upp till, och man såg att de kunde, det var liksom bygdens söner på något vis liksom. Och sen har ju det där liksom hållit i sig egentligen hela vägen, där man hela tiden har fått in nya. Jag menar, Samuel Holmén som nu är tillbaka igen, vi spelade ju tillsammans under alla mina år i Elfsborg egentligen, och det är ju fantastiskt. Han har ju haft en fantastisk karriär liksom. Men att behovet av nya typer av kulturbärare är ju stort. Jag tror att det är superviktigt att Elfsborg får fram dem nu. Att man lyckas få in dem. Men som sagt, det kan man ju inte bara säga att det är en tränares fel. För de måste ju också visa liksom, kvalitet och ta chansen och sådär. Men jag tror att för föreningen så vore det otroligt viktigt om det kunde... Om en Simon Olsson till exempel skulle verkligen kunna lyfta sig ytterligare en nivå och verkligen ta en fast plats och börja liksom visa tendenser att bli en Hiljemark eller en Marcus Rodén eller någon som det kan börja liksom surras om. Det tror jag både föreningen och stan och supportarna hade behövt.
Och ekonomiskt är det ju kanske livsviktigt, ja, med tiden, eftersom det är ett sätt vi har fått in pengarna till föreningen. Och nu blir ju, nu sålde vi Adam Lundqvist, och det är väl bra att vi får in pengar, för hans kontrakt går ut efter säsongen. Men samtidigt så är det ju också en position som inte har jättemycket spelare. Och då hamnar vi i det dilemmat. Jag tror Elfsborg gör rätt här i detta fallet. Men samtidigt så tappar vi en av de kanske viktigaste spelarna, som jag tycker också var väldigt bra den här våren.
Mm. Nej, och så är det ju. Det är en svår avvägning det där. Jag menar, Elfsborg, det har ju Elfsborg varit, måste man ge dem otroligt bra på under den här perioden vi pratat om. Just att det här inte hamna i lägen där man tvingas sälja spelare med utgående kontrakt, för man har varit noga med att förlänga länge och sådär, och haft en väldigt så här medveten strategi kring det och inte hamnat i de här lägena. Just i det här fallet så kan jag hålla med. Jag förstår att man gör det. Jag förstår att Adam Lundqvist är sugen på det här äventyret. Så att, men det blir otroligt intressant att se hur gör man då? Hur ska man liksom fylla det här liksom?
Ja, nej, det blir spännande. Sen kan jag tycka att det bästa som har hänt det här året är att vi har Ibrahim Drezevic i startelvan. Så det finns ju sådana positiva grejer också. Plus att vi har ett fungerande försvarsspel nu. Vi kanske är för kritiska för snabbt. Vi kanske ska ge det tålamod också.
Men det tror jag det måste man ju. Alltså verkligen. Jag menar, det är bara att kolla på Haglunds första säsong också, som ju var en veritabel katastrof. Första, minns jag inte exakt hur många omgångar det var, men ganska många liksom. Så att det är klart att man inte ska vara för kritisk sådär. Men ur ett perspektiv kring hur klubben liksom, som vi varit inne på här, hur man kommunicerar under en sån här övergångsfas och sådär. Där tycker jag där har man mer att kräva egentligen.
Så handlar det väl också om en hel känsla kring hur man känner kring allting. Nu jobbar jag inte i Borås längre, men jag gjorde ju det under förra året. Man märkte ju det, att när det pratades Elfsborg så var det vi tillbaka i den här Ryavallstiden, att man gärna pratade när det gick dåligt. Det irriterar nog många Elfsborgare som bryr sig i stan när man har förlorat en match och kommit till jobbet och måste prata om det. Och det där är ju världen som kanske inte alla tänker på heller. Det är ju där de största ambassadörerna finns.
Verkligen. Och så måste jag också liksom passa på något sätt att liksom vrida perspektivet och känga Borås-publiken lite grann. För jag tycker någonstans att det börjar bli liksom, det börjar lukta medgångssupportrar lite alldeles för mycket här egentligen. Om det nu är så då att man gillar, att man väljer sina trädgårdar istället, som Sunne Lundqvist sa, även om jag inte tror att det är hela förklaringen, så kan jag någonstans tycka att så här, man måste också ställa upp lite grann i de här lägena egentligen, och att det blir liksom komiskt när publiksiffrorna kryper så lågt ner, och att man inte kan liksom visa mer engagemang och intresse även kring de här sakerna. Så att det är liksom två delar. Jag tycker att Elfsborg har mycket mycket mer att göra, men som sagt, jag kan också tycka att Borås publiken behöver shape up sig lite.
Och nu har vi Norrby i stan också.
Ja.
I Superettan.
Verkligen, och det måste jag ändå säga. Att jag menar, Norrby är superlillebror och kommer alltid vara det. Liksom. Men måste faktiskt ge Norrby cred till hur de liksom utefter sina väldigt begränsade resurser bygger historien om sig själva på något sätt ändå på att man är liksom lite, att man är mer än att man är en speciell klubb eller vad de säger, en klubb med många hjärtan eller vad de kallar sig, och ganska duktiga på liksom att driva det budskapet framför sig hela tiden och sådär. Och gör ju, tycker jag, ser man ju igen, alltså sportsliga resultat som är överträffar vad som kanske egentligen skulle vara möjligt liksom. Och jag tror det är också bara bra. Jag tycker att det är otroligt kul att Borås har ett elitlag till i fotboll, och förhoppningsvis kan det sätta igång processer som gör att liksom intresset för fotbollen överlag höjs, men också att liksom att Elfsborg kanske känner att okej, det är dags att liksom höja sig.
Där pratar man ju ofta om att det kan vara bra för Boråsfotbollen. Det är ju lite lustigt där att den perioden, om man tar 10 åren 2005 till 2015, som var jättebra för Elfsborg, då var lokalfotbollen som sämst i Borås. Och nu är Norrby uppe, det påverkar Elfsborg. Jag vet inte hur sånt, jag kanske överanalyserade också, men hela att Borås är en fotbollsstad, kan vi befästa det eller är vi inte det?
Nej, men det måste man nog, alltså, med tanke på, menar, ta bort IFK Göteborg, så är Elfsborg det lag i Allsvenskan som har legat i högsta serien obrutet antal säsonger.
Vi är ju de som har legat längst, för att Blåvitt har ju kvalat 2002
ja.
Då.
Ja, de har ju inte varit...
Så då var de ju halvvägs ur.
Ja, halvvägs ur. Ja, det får stå för dig, va? Men jag tror i historieböckerna, i de riktiga historieböckerna, så är det i alla fall så att Elfsborg har varit näst längst. Och jag menar, då måste man verkligen säga att man är en fotbollsstad bara på det. Sen kan jag ju tycka att det är väldigt roligt att säga, som jag sa, att Norrby är uppe igen, och vilket ju ytterligare förstärker bilden av det. Sen tycker jag ju att åren precis innan jag flyttade från Borås, när jag själv spelade i Sandare då i dåvarande Division 2, som nu skulle väl vara Division 1 då egentligen, Superettan. Det året, då var det 6 klubbar runt liksom i Sjuhärad som spelade i motsvarande då Division 1 idag. Det var ju också en otroligt häftig ett häftigt tryck kring fotbollen, även om visst den var precis under elitnivån, men därifrån var det ju en otrolig liksom uppslutning, och det snackades fotboll på liksom på väldigt väldigt många nivåer samtidigt, även om Elfsborg då var ju kanske inte där de blev, där de var några år senare, men där är det ju också kanske att det har skiktat sig lite liksom, att Elfsborg och Norrby har dratt ifrån, men de andra där under har vi liksom inte jättemånga som fyller på egentligen.
Nej, det är väl Dalstorp, ja. Och Hästrafors också för den delen.
Ja, men precis.
Det är ju Division 2, Division 3 där man precis hamnar. Och det är kanske så det ska vara också.
Det tror jag. Och det är nog så det som man får tänka sig att det kommer att vara.
Ja. Om vi pratar fotboll.
Ja.
Vad tycker du om det i Elfsborg? Vi har pratat lite om det också. Men i de två senaste matcherna har vi ändå sett en bättring.
Jo, men det måste man ju säga. Och jag tror någonstans att vi pratar om det här liksom, att man ska bli bekväm i ett nytt sätt att spela och allt det, och det kommer ju komma. Det jag kan uppleva själv, och även om man liksom, känslan man har fått, det är ju att många supportrar har upplevt att spelarna kanske inte har gett det här lilla extra, utan att man har upplevt att man har sett lite loja ut, uppgivna ut, kanske inte riktigt liksom sprungit de där extra metrarna. Och det tycker jag ändå att någonstans här nu börjar man hitta tillbaka till det här, att okej, även om inte spelet funkar 100%, så måste vi liksom kriga 90 plus tillägg för att verkligen få det att funka. Och det är klart att det är ju en bit. Sen så tror jag, sen så har man vissa liksom knutar man måste lösa på något sätt. Nu som sagt med reservation, för jag är inte så liksom taktiskt skolad och inte sett liksom varje minut, men jag menar, det finns vissa saker som jag ser, och så man behöver liksom hitta en roll, och sen om det hänger upp på hans position eller inte, men för Issam Jebali liksom, man måste ha en, det måste klicka till, han är en gudabenådad fotbollsspelare, men drar ju på sig enormt mycket frustration i vissa moment från supportrar och andra med sitt sätt att spela, men är ju som sagt, kan göra helt fantastiska saker, har ju testats nu på lite olika platser, och det gäller att hitta hans plats där, för det tror jag är han är en spetsspelare i grunden som man måste kunna utnyttja. Sen tror jag Samuel Holmén är en jättenyckel som kulturbärare såklart, men också som fotbollsspelare, att han får utlopp för det han alltid har varit bäst på, hans fantastiska passningsspel liksom. Och det kan väl jag känna att inte riktigt har, det har man inte riktigt sett så här långt. Han är ju otroligt bra med båda fötterna, har ju en liksom förmåga att sätta sina lagkamrater i väldigt, väldigt bra offensiva positioner. Så det måste man också någonstans liksom hitta och få till på ett bra vis. Försvarsspelet har du varit inne på här, att ja, det ser ju bättre ut, absolut. Men nu har vi också sett att det kommer att behöva bytas runt igen, va? Vi har liksom skador.
Lundqvist borta
och sådär. Nu måste Elfsborg hitta en ny väg framåt där man har fått några delar att funka. Men det är som man såg här nu mot Djurgården, Jon Jönsson kommer in.
Dumt, det är så dumt att han kommer in som han gör.
Exakt. Och sen reder han upp det. Sådär. Men egentligen om man tittar på, säg att det hade blivit 2-1. Så hade det där ju egentligen varit ett klassiskt Elfsborg förra säsongen ögonblick. Om man får liksom hårdare det lite. Så att positivt att det ordnar sig. Men just de här bitarna att liksom bibehålla liksom försvarslinjen lika tajt. Att Samuel kan få utlopp för sina spetsegenskaper och hitta en roll för Jibali. Det är de liksom punkterna jag liksom ser som kritiska. Liksom. Sen finns det hur mycket mer till att prata om. Men det är verkligen liksom så här.
Jag kan tycka att om man tar matchen mot Kalmar och Sirius som jag tycker har varit sämst. Så kände jag att alla var lite vilsna i det som gjordes på planen. Det fanns något men man var vilsen. Hamnade fel i press. Och hamnade man fel i press så låg man inte nära när man vann boll. Och då kunde man ta kombinationsspel. De senaste matcherna tycker jag att man ligger rätt i press och man hamnar rätt så man kan starta ett kombinationsspel. Alltså det blir de här trianglarna, det blir fart på bollen. Man kommer upp och dominerar en matchbild under vissa perioder. Men sen så finns det några spelare som är fortfarande vilsna och jag kan tycka att det är de äldre spelarna just nu. Jag tycker att Sampa och Ishizaki är vilsna på planen. Springer och viftar plus att de ligger fel och skapar luckor som gör att vi inte kommer upp med laget. Och som du säger, Jibali. Jag skulle vilja säga offensivt överlag har det varit ett problem. Nu gjorde Lundvall mål senast. Ja. Men det är en spelare till som man... jag själv funderar på om han kanske var en Haglundspelare så som det var förra året.
Kanske. Och jag menar, det är ju en spelare som har haft en väldigt... liksom väldigt liksom berg- och dalbaneaktig utveckling i Elfsborg på något sätt. Liksom. Hade väldigt svårt i början, kom tillbaka sen, får man ju ändå säga, och har ju varit en poängspelare, ganska så löpande, men som nu igen verkar ha lite svårt att hitta rätt i det här. Så att, det är klart att det finns ju många spelare där med liksom dokumenterad kvalitet. Och rimligen så ska ju det här börja lösa sig. Men det är lite precis som du är inne på. Jag menar, Samuel Holmén och Stefan Ishizaki är ju två stycken spelare med alldeles för hög kvalitet för att inte utnyttja det fullt ut. Att de inte riktigt funkar i det här nya systemet, det är ju alldeles för kostsamt för ett lag som Elfsborg.
Man brukar säga det, att det tar 3 transferfönster innan man har satt sitt lag. Tror du att Thelin kommer vilja värva nytt och vad tror du man vill ha in i sådana fall?
Ja, det handlar ju inte om att värva några fler eller centrala mittfältare i alla fall. Får vi
han har aldrig kunnat värva i så, det kan man ju säga heller. Så man vet ju inte hur han har agerat. Det var förra året, de låg sist i Allsvenskan och de fick in Fredrik Olsson från Halmstads bänk som lån. Och det är ungefär så det har varit för han.
Ja. Men det ska man ju också komma ihåg lite grann. Så här, att ja, man får väl se egentligen, och det beror lite på hur det utvecklar sig. Där kanske om man känner att okej, vi behöver ersätta Adam Lundqvist då, som försvinner. Eller hur sommarfönstret ser ut sen. Men sen, för det tror jag är en annan aspekt på det här, jag menar... Jag är inte så säker på att Elfsborg kommer ha så lätt att attrahera precis de spelarna som man önskar sig. Jag menar, det har byggts väldigt mycket på hemvändare till exempel, som har varit väldigt, väldigt lyckosamt får man säga. Så det har ju bevisligen varit väldigt rätt. Men vi hade en diskussion på redaktionen i vintras just kring de här sakerna, att när spelare som Jordan Larsson, Simon Tern skriver kontrakt med nya klubbar egentligen då i Sverige. Jordan Larsson kanske framförallt då som återvände från proffslivet. Skriver på IFK Norrköping. Inte jättekonstigt egentligen. Men backa klockan några år. Och jag hade känt att det hade varit det hade varit otroligt om Elfsborg i alla fall inte hade varit där och huggt på den här. Sen är ju transferaffärer komplexa och det är inte alltid man får den man vill ha. Men det för mig var att Simon Tern och Jordan Larsson skriver på IFK Norrköping visar ganska tydligt på att det har skett en, liksom en maktförskjutning också liksom i skiktet under AIK, Malmö och Blåvitt.
Jag pratade med Stefan Andreasson om det i vintras när jag skrev en text om hemvändare också. Och han menar att vi har aldrig varit ute för det, så vi vet ju inte hur det är. Den Avdic är väl det närmsta vi kommer, men där menar Stefan att vi inte vill ha den Avdic. Och just nu så känns det ju inte som att det är någon som är riktigt på väg hem heller.
Nej.
Och därför är det så svårt att spekulera kring det också. Det som jag däremot tror är att värvningar kan få igång någon slags intresse. Och så som det har sett ut under våren så hoppas jag att man vill ha in lite spelare. Mm. Framförallt kanske bli av med några.
Ja, och det är väl kanske det är väl mer det att truppen som den ser ut har ju en intressant balans. Och det är väl frågan om hur man ser på det. Liksom. Om man känner sig nöjd med det. Eller om man vill balansera om den på något sätt egentligen. Och jag menar, det är väl så att det finns ju kanske inte heller riktigt den här forwarden, den här liksom klassiska snipern, målskytten som garanterar dig 10-12 mål egentligen. Men där har ju både Prodell och Frick i all ära, absolut, det är stabila allsvenska forwards som har levererat på en okej nivå, men det är ju inte, du har inte en garanti på 10-12 mål på dem. Och inte på Jebali heller egentligen, vilket man tycker att han borde kunna klara av. Och det är också sådär, ja, kanske behövs.
Ja, och där ska vi också säga att vi har aldrig haft anfallare som gör mål. Vi hade den Audrich 2010 sedan. Så vi värvade anfallare varje år i 10 år, förutom 2010. Och då gjorde han 19 mål den Audrich. Ja. Och det där är ju kanske lite Elfsborg också. Det jag kan känna att vi skulle kunna behöva in, det är någon Teddy Lucic typ, alltså oavsett lag, det behöver inte vara en försvarare, men det behöver inte vara en mittfältare heller, för det behöver vi verkligen inte just nu. Men en Teddy Lucic typ som går in och är naturlig.
Ja.
Att det bara fungerar direkt.
Mm.
Och det där är ju jättesvårt. Där tror jag har varit ett problem också, att vi har försökt få in ledartyper, för vi har blivit av med många ledartyper på kort tid. Jag har pratat om det förut med Lasse Nilsson, Anders Svensson, Klarström. Många i truppen har försvunnit och det ska ersättas. Det är inte så lätt. Dyer fick en stämpel på sig att han skulle bli ledare. Kommer från Östersund. Det är ju inte det mest naturliga man kan göra. Ny in i laget. Och det är det vi behöver. Och därför hoppas jag fortfarande att Ishizaki är den spelaren.
Ja.
Men jag tror att han kan behöva stöd och hjälp också, plus att han behöver rycka upp sig sportsligt.
Nej, men jag håller med verkligen i det du säger. Jag tror att säga Samuel Olmén och Stefan Ishizaki kommer behöva ta ett jättestort ansvar i att gå liksom längst fram i det här. Och på något sätt leda den här gruppen framåt. Sen är det klart att de då haft lite liksom en knackig liksom start spelmässigt, hjälper ju inte till liksom. men jag håller med, det ansvaret faller ganska så tungt på dem, och en sån som Kevin också ska vi ju såklart inte glömma liksom, som lagkapten sådär. Det är klart att de måste verkligen gå i främsta ledet här och försöka få den här framåtrörelsen i gruppen.
Och så är jag väl återigen ta upp Ibra Andresevic.
Ja.
Satsa att han får spela.
Ja, men visst är det så. Jag menar, jag tror att det är precis det som behövs. Att man får, att man ser de här nya unga spelarna som kommer från akademin och som någonstans. Ju det som Elfsborg historiskt verkligen har stått för, att man har kontinuerligt verkligen som egentligen, ja, men liksom, nästan som ett rullband egentligen, skickat upp unga, duktiga spelare som successivt tagit sig in i truppen, in i startelvan och ut i Europa. Men det är bara att kolla på en sån. Det är lätt att glömma, men vi skrev en hel del om Simon Hedlund på de senaste veckorna liksom, som nu snackas om att han ska spela för finska landslag till exempel. Gör ju jättesuccé i Zweite Bundesliga i Union Berlin. Liksom. Supernöjd att spela central mittfältare nu och sådär. Och jag menar, det är lätt att glömma bort hur många man egentligen som har kommit den vägen, som har tagit sig ut i Europa och har liksom bra karriärer.
Och många av dem känns väldigt naturliga i sin kärlek till Elfsborg också.
Mm.
Jag har pratat med Simon också nyligen i vintras, och det känns som att de kommer hem till Elfsborg. Men som du säger, det kan vara en risk för oss framöver, och det blir nog en risk som kan slå oss hårt. Alltså själva kulturen som vi redan har pratat om. Om vi går vidare, jag skulle vilja prata lite supporterkultur. Ni rapporterar ju ändå ganska mycket om supporterkultur också. Och jag är ju själv ledamot i Svenska fotbollssupporterunionen, som är en paraplyförening för alla supporterföreningar i Sverige. Hur är det att skriva om supporterkultur på en tidning eller inte, men en nyhetssajt?
Det är spännande. Det är framförallt väldigt viktigt. Man ska vara lite självkritisk. Att supporterfrågor tycker jag har varit historiskt väldigt underbevakade i svensk fotboll. Eller i alla fall bevakade från bara liksom fokuserat kring vissa frågor. Och då naturligt kring huliganism, bengalbränningar eller andra typer av saker. Det är de frågorna enbart som har fått utrymme. Där tycker jag att nu pendeln har svängt. Jag hoppas att vi upplevs som en positiv kraft i det här. Vi har varit närvarande på SFSUs årsmöte nu. Jag vet inte om det är 3 eller 4 år i rad har vi haft reporter på plats där för att täcka de här mötena där det avhandlas och tas liksom beslut som är viktiga för svensk supporterkultur. Och vi upplever ju också ett väldigt, väldigt bra gensvar när vi skriver om den här typen av frågor. Vi har en otroligt engagerad skara supportrar kring svensk fotboll överlag. Väldigt, väldigt diversifierad, olika. Man har olika intressen, olika fokus, men det finns ett väldigt stort engagemang och man vill gärna läsa och diskutera de här sakerna. Så att det är jätteviktigt och jag hoppas liksom att vi fortsättningsvis också kan liksom hålla i det här egentligen. Så.
Ja, jag märker också en skillnad. Innan var det mycket pajkastning däremellan. Nu känns det som att media och supportrar har hamnat lite i samma ringhörna gentemot poliser och andra också. Alltså inte helt och hållet såklart, men man är mer överens. Plus att vi kan också säga det att det har ju inte varit de här stora frågorna. Det är inte 51%-frågan som vi har diskuterat. Där vi var en riktig maktfaktor från supporterled som också satt en agenda i en fråga. Det kan jag känna är lite tråkigt när man har börjat rapportera om supportrar, så kanske inte finns den grejen att rapportera om. Det som jag skulle se som någonting man kan rapportera om nu, det är väl det som händer med poliser.
Ja.
Och det är en så svår fråga, tror jag, för media att förstå. Då måste man vara supporter själv.
Så är det säkert. Och vi har rapporterat ibland, och det är nog den absolut svåraste delen, precis som du är inne på, att rapportera om. Och ja, till viss del kan det nog handla om kanske förståelsen, men sen tror jag att från supporterhåll måste man också ha förståelse för vår liksom position i det här. Därför att väldigt, väldigt ofta när de här situationer uppstår, som ja, men till exempel nu senast i Malmö där vi hade liksom sammandrabbningar mellan supportrar och polis. Ja, det som vi är, det är väldigt sällan man själv är på plats där det faktiskt händer. Vi hamnar i ett läge där vi får väldigt, väldigt mycket information som är väldigt, väldigt svår att verifiera. Visst, ibland finns det filmer och det finns liksom andra saker och sådär, men det är ofta också väldigt svårt att få ett sammanhang. Man landar liksom i ett läge där man blir tvungen att känna att okej, finns det ett nyhetsvärde här? Ja, men absolut. Men hur liksom framställer vi den här grejen för att vi någonstans ändå ska kunna känna att okej, men vi kan stå för den här beskrivningen? Och då tror jag att det ibland kan från supporterhåll kännas som men hallå, vi fick jättemycket stryk. Det framgår inte i den här texten. Nej, och då kan det ju verkligen vara så att nej, men vi någonstans måste landa i ett läge där vi skriver det som vi känner att vi kan verifiera, det vi kan stå för. Och sen givetvis ställa frågan till polisen att så här, vad hände här? Vad gör ni? Och de är ju inte jätteduktiga på att varken kanske ibland svara, men framförallt inte idka självkritik liksom. Sen har ju vi gjort x antal gånger när vi har känt att okej, här har vi, det finns tydligt på video, det finns liksom andra material, så samstämmiga uppgifter kring en liksom specifik händelse att det går att skriva om, och då gör vi det mer än gärna liksom.
Offside gjorde ju en reportage om polisens övervåld för några år sedan. Jag kan uppleva att det inte hänt särskilt mycket sedan dess.
Nej.
Samtidigt som vi har då ett projekt som heter Enable i Sverige som samarbetar med alla de intressenterna som har varit väldigt lyckat, men det händer inte så mycket, och jag tycker också att det kan vara lite underrapporterat kring just den delen. Hur är det så svårt att göra det, eller hur?
Nej, alltså jag tror så här, jag tycker
det finns ju ändå kontaktpersoner, menar jag, i Enable, och det
absolut
finns forskning kring det.
Mm. Och det tror jag, det är väl det, jag tror att Enable-projektet är superbra för att det ger en det är ju en vetenskaplig vinkel på hela det här som liksom inte handlar om att sticka upp fingret i luften och känna efter eller lyssna på, utan liksom en konkret vetenskapligt underlag liksom. Så det är jättebra, och det kanske är så att det är underrapporterat liksom ur den vinkeln. Sen så tror jag lite grann också att det har ju, tror jag i alla fall från min horisont, så har det blivit lugnare liksom. Och jag tror att det också gör att de gångerna när det väl smäller, så är det liksom det är liksom svårare att ta upp tråden igen. Mm. Det är ingen ursäkt, men en förklaring, därför att vi hade ju ett läge kanske för några år sedan där vi såg liksom väldigt mycket återkommande händelser kring den här typen, både i Stockholm och andra städer egentligen. Men där jag i alla fall upplever att vi ställs mycket mer sällan inför de här besluten kring vad vi ska publicera i den här frågan. Och det är väl vad det beror på, eller om det är sant, det vet jag inte, men det är väl i så fall en god utveckling.
Ja, och sen också, det har ju varit en supporter-hype kan man ju säga de senaste 5 åren som har varit väldigt stor. Det är väl den bästa sedan början av 2000-talet. Och det är väl också någonting media har hjälpt till, för att media har varit med och hyllat supporterkulturen ganska mycket. Vilket har gjort också att den har blivit, kunnat växa. Nu ser vi det här med ståplatsreducering exempelvis. Som jag tycker det är ganska allvarliga saker, men det är svårt att förstå själva. Alltså för oss supportare är det så stor grej. Jag såg idag Malmös sektion blir från 6000 platser så är de ner på 3800 platser på som ståplatsläktare. Mm. Det är en halv supportläktare som försvinner från det som har varit kanske bland de mest hyllade supportläktaren i Sverige de senaste 10 åren.
Ja.
Och jag tycker det är allvarligt, för det är någonting som skadar svensk fotboll. Jag tror inte man ser det från den vinkeln att det skadar svensk fotboll att det försvinner så pass mycket publik och stämning.
Nej. Och det du kan säkert ha en poäng i det, att det är någonting som vi kan rapportera mer om. Och där är det ju så att där har ju polisen och i förlängningen klubbarna, de har ju ett monopol på de där besluten på ett sätt som är svårt att påverka såklart, men där vi säkert kan göra mer för att belysa hur det fungerar och varför det ser ut som det gör.
Jag har inte så mycket mer frågor. Är det något jag glömt prata om?
Nej, det tror jag inte. Det känns som att vi har täckt in det mesta.
Jag har försökt nå Olof Lund i veckan. Men jag har fått inte tag om. Kan du säga till honom det? Att han har ju varit i Borås.
Ja, just det. Ja, han har varit här på sin landsomfattande signeringsturné för hans bok. Som jag i och för sig varmt kan rekommendera faktiskt. Riktigt, riktigt bra läsning om allsvenskan för den som är intresserad.
Vad händer framöver nu då?
Nu är det fullt fokus på fotbolls-VM för fotbollskanalen. Inte riktigt än såklart, vi ska ta allsvenska vårsäsongen i mål. Men väldigt, väldigt mycket planering för fotbolls-VM som ju är en otroligt stor grej för oss. Vi kommer att ha en massiv skara människor både på vår redaktion i Stockholm och på plats i Ryssland som ska följa svenska landslaget såklart, men VM i stort, så det är ju en veritabel fotbollsfest som jag verkligen ser fram emot att få jobba med.
Ska du till Ryssland?
Jag ska till Ryssland, en klassisk smash and grab resa in och ut och se premiären mot Sydkorea. Det ser jag också väldigt, väldigt mycket fram emot.
Som skrivande då eller som?
Nej, det är med kollegor, men jag ska inte jobba.
Skoj. Då ser vi fram emot fotbolls-VM och Elfsborgs segrar.
Ja,
tack så mycket att du kom.
Tack.